because there were so many others involved in our story that were murdered as well. It's not just about one person, it's about the way they've got away with it for years, isn't it?
Men man kan kanske tycka det att det vore skönt om det fanns något sånt enkelt facit, eller väl utifrån det man ser från böcker eller filmer och sånt där, att det är som självklart att antingen är det trafikolycka eller inte.
Man är inte Rambo. Man är inte Liam Neeson. Utan man är Tommy, pappa till Felix.
Den 28 januari år 2015 hittas Felix Dahl död på en avlägsen grusväg i en by i det indiska strandparadiset Goa. Det har gått 10 år sedan dess och fortfarande är det oklart vad exakt som hände. Polisen säger att det var en olycka, men hans familj är av en annan åsikt. De tror att Felix har blivit mördad.
Vi vill försöka förstå vad som egentligen hände under Felix tid i Indien. Vi har läst polisutredningar, domstolsbeslut, vittnesmål, intervjuat anhöriga, ögonvittnen och sakkunniga. Mitt namn är Emma Levo.
Och mitt namn är Nino Poppius.
Och det här är fjärde och sista avsnittet av Vad hände Felix Dahl?
The CBI investigation was one big farce, as it was just done to show that something was being done.
It was a case that rocked Goa, the murder of Scarlett Keeling, the 15-year-old British tourist who was left to die on Anjuna Beach. And moving on now in a case that brings back memories of the shocking Scarlett Keeling case, yet another foreign tourist has been found dead in Goa.
År 2017 publiceras en artikel i indisk och brittisk press som kastar en skugga över Goa. Journalisterna har fått tag på en lista med hundratals namn. De är alla utländska turister som dött i Goa mellan åren 2005 och 2015. Vi har en kopia på polisens ursprungliga lista. Det visar sig att sammanlagt 245 utländska turister dött under den här tiden. På listan finns 4 finländare. Felix är en av dem. Under den här perioden reser ungefär 500 000 utländska turister till Goa varje år. Största delen av dödsfallen klassas som naturliga eller olycksfall. Men det finns flera anhöriga som ifrågasätter polisen. En av dem är brittiska Fiona McEwen.
I just loved India so much. The people there were amazing, and it was so different. The culture and the country, the wildlife, everything was just so different, and I was blown away by India.
Fionas dotter, Scarlett Keeling, är 15 år gammal då hon i februari 2008 går på en strandfest i byn Anjuna i norra Goa. Samtidigt semestrar hennes mamma längre söderut. Dagen därpå får Fiona ett samtal.
And he just wouldn't tell me what happened. I said, what have you done to her? I'm going to kill you if you had a motorbike accident. And then he said, no, she's in the morgue.
Det är en lokal vän till Scarlett som ringer. Han berättar att Scarlett hittats mördad på stranden. Men polisen säger att Scarletts död var en olycka. Att hon drunknat.
They just implied that she'd gone for a swimming and had an accident, basically. They told me that she'd been wearing her swimwear. They told me that they hadn't been able to find any of her other clothing.
Polisen vägrar utreda fallet och låter bli att undersöka brottsplatsen. Fiona reser dagen därpå till platsen där Scarlett hittats död.
Literally the next day I walked down to the shack where she'd been found, that found her clothes and her underwear on the floor. But they hadn't even looked for it.
I en närliggande strandkrog hittar hon Scarletts kläder på golvet. Fiona tar kläderna till polisen, men de tar inte henne på allvar.
So I went to the police and showed them to the clothing. They didn't secure it. They were like, he was smoking a cigarette and his ash was dropping into the bag of the clothing I'd given him. He was just really careless.
Det görs en obduktion där rättsläkaren konstaterar att Scarlett drunknat.
2 dagar efter att Scarlett hittats död träffar Fiona en lokal jurist. Tillsammans med honom kommer Fiona in på bårhuset.
So we managed to get her to take a photograph of all the bruises on her arms and legs and her back and her face. And they couldn't deny it. They had to give us a second autopsy.
De tar bilder på blåmärkena som täcker Scarletts kropp. Polisen blir nu tvungen att göra en andra obduktion. Det visar sig att Scarlett blivit drogad, våldtagen och dränkt. Kort därpå rivs strandkrogen där Scarletts kläder hittades. Fiona spekulerar att den rivs för att förstöra bevismaterial.
We were really lucky to have been in India when she was murdered because a lot of family art. It was all still fresh, even though they still took the shack down, they still destroyed evidence, even though we were on it quite quickly.
På grund av de underliga omständigheterna kring utredningen flyttas fallet till Indiens federala polis, CBI.
You know, yeah, the CBI, they're supposed to be amazing, but it was rubbish. They were useless. They did not investigate the police. They did not investigate who took the shack down to get rid of evidence. They didn't investigate anything other than what the police had already done, and the police were being corrupt to start with. So it was a waste of time.
Fiona upplever CBI som handfallen, att de i verkligheten inte har några befogenheter över den lokala polisen, trots att det hör till deras uppgift att undersöka lokala myndigheter. År 2019, 11 år efter Scarletts död, döms en man för mord. Han får 10 år i fängelse. Efter en lång juridisk kamp är Fiona lättad att det är över, men hon undrar om rätt man sitter i fängelse.
I don't know how I felt really, but I didn't feel like we'd really got what we wanted. They put a man in prison, but we didn't get justice.
År 2018 flyttas också Felix Dahls fall till den federala polisen CBI. I det här skedet hade gått 3 år sedan han hittades död på vägen i Putnam. CBI intervjuar 10-tals vittnen som på ett eller annat sätt kommit i kontakt med Felix. Restaurangarbetarna som misshandlade honom. Mannen från Jaipur med de mystiska bostadsaffärerna. Den lokala vännen Ramesh. Vi bläddrar igenom vittnesmålen och läser något överraskande som också Felix mamma Minna Pirhonen nämner.
Siellä on yksi lausunto paikallisilta, että tämä Felixen kaveri ajoi hänen ylitseen autolla.
En man som aldrig träffade Felix berättar att han hört av en vän att Felix blev påkörd av Ramesh. Det här är intressant eftersom den finska rättsläkaren konstaterade att Felix sannolikt råkat ut för en trafikolycka. Under Felix sista natt körde Ramesh en lånad personbil. Han åkte runt i Putnam och letade efter Felix, men säger att han inte hittade honom. Bilägaren säger till CBI att han inte märkte något avvikande på bilen nästa dag. Men CBI inspekterar den vita personbilen i alla fall. 3 år efter Felix död. De hittar inga spår av blod eller annat suspekt på bilen. Ramesh har aldrig misstänkts eller anhållits för att ha mördat Felix. CBI intervjuar aldrig personen som spridit ryktet om att Ramesh kört över honom.
Tavallaan niin kuin, niistä ei seuraa mitään. Niitä ei niin kuin, tutkita eteenpäin. Ja se on vaan, että niitä on 80 sivua paperia, ja se on se pääasia, että ne on tehty.
Det här är överlag ett problem med polisen i Indien, tycker Minna. Vittnen hörs, men det leder ingen vart.
Under CBIs utredning rekonstrueras också dödsplatsen. Med åren har platsen där Felix hittades död förändrats, så rekonstruktionen görs inte där, utan i ett närliggande område. Vi har sett rapporten från rekonstruktionen. I den första bildserien ser vi hur utredarna knuffar en manekäng framifrån så den faller baklänges mot en grusväg. I nästa bildserie har utredarna placerat stora tegelstenar på marken strategiskt där manekängen kommer att slå huvudet då den knuffas en andra gång. Fallen orsakar skråmor på manekängens rygg och bakhuvud. Vi har också sett bilder från vägkanten där Felix faktiskt hittades. På marken växer torrt gräs i stenig jord. Där finns inga tegelstenar, cementblock eller stenbumlingar i sikte. CBI ber också en grupp på 5 medicinska experter att granska Felix fall. Gruppen studerar den första obduktionsrapporten och rekonstruktionen av dödsplatsen. De konstaterar samma som polisen igår har sagt sedan dag ett, att Felix död sannolikt var en olycka.
Sitten tämä CBI jätti toissa kesänä loppuraportin, jossa oli ihan vaan niin kuin ihan samat asiat todettu kuin paikallisen poliisinkin tutkinnassa.
I maj 2023 blir CBI klar med sin utredning. Felix har fallit baklänges och dött. Den här gången nämns inga hjulanden eller andra akrobatiska tricks. I sin slutrapport skriver de att fallet utretts av både CBI och polisen i Goa i närmare 8 år. Ingen har kunnat kasta ljus på vilket motiv Felix mördare skulle ha. Felix hade inga pengar, sov ibland på stranden, hade inte ens råd att hyra en skoter. Han hade inga kända fiender och Facebook-kontakten med mannen från Jaipur var av helt vänskaplig natur. CBI lyfter också fram Felix avvikande beteende mot slutet av hans liv. De beskriver hans rädsla för att dö som irrationell.
Mutta sitten pitää muistaa, että tämä CBI:n alayksikkö, joka oli sitä tutkintaa tehnyt, oli niin sanottu anti-corrupt branch, eli valkokaulusrikollisuutta, talousrikollisuutta tutkiva yksikkö.
Felix död utreddes av CBI:s antikorruptionsgrupp. Minna tycker att de saknar kompetensen att utreda den här typen av brott.
Eihän heillä ole mitään kokemusta rikostutkinnasta. Ja se oli vielä Goalla, eli ihan täysin Goan viranomaisten valvonnan ja määräysvallan alla.
Minna anser att polisen gör allt för att inte behöva undersöka ett mord.
He jotenkin näkee sen niin, että se on ehkä turismille pahempi, jos se murhamies saadaan kiinni ja pannaan vankilaan. Ja silloin se on niin kuin oikeasti tapahtunut. Mutta se, että jos ei sitä panna vankilaan ja sanotaan, että ei mitään tapahtunut, niin se on turismille parempi.
En sak som förbryllar oss är den rättsmedicinska biten. Allt som allt har vi 4 olika rättsmedicinska utlåtanden. 2 från Indien, 1 från Finland och 1 från USA. De är alla överens om att Felix dött av en skada mot huvudet, men har olika syn på hur skadan uppstått. Hur är det möjligt?
Men man kan kanske tycka det att det vore skönt om det fanns något sånt enkelt facit eller väl utifrån det man ser från böcker eller filmer och sånt där, att det är som självklart att antingen är det trafikolycka eller inte, men så är det inte verkligheten. Saker är rätt mycket mer komplexa. Många gånger när man uttalar sig om rättsläkare så handlar det om sannolikhetsbedömningar.
Det här är Ulf Jonsson. Han är rättsläkare och jobbade i många år på Rättsmedicinalverket i Sverige. Idag praktiserar han privat.
När man ju bedömer så kan man ju läsa olika vetenskapliga artiklar som gör att man kan komma fram till olika slutsatser då. Den kan uppkomma på så många olika sätt som gör att det finns utrymme för de här tolkningarna.
Vi har bett Ulf granska Felix fall. Han har läst de indiska rättsläkarnas utlåtanden, den amerikanska rättsläkarens mejl till Minna och våra anteckningar från den finska obduktionsrapporten.
Ja, det är liksom inget kontroversiellt här att han har fått ett våld mot huvudet som orsakat ett brott på skallbenet och orsakat hjärnskador. Och det är det som leder till döden. Däremot, det som är ju den frågan, på vilket sätt han har fått det. Och det är ju rätt uppenbart att det är mycket, mycket mindre säkert, så att säga.
Ulf anser att den indiska rättsläkaren som gjorde den första obduktionen i Goa verkar ha gjort ett bra jobb.
Jag tycker ju, till synes så har ju de gjort en bra utredning i Indien. Det är också de som har ju ändå mest information. Det är ju en erfaren läkare. Det står att han har gjort 6-7000 obduktioner. Så att det så att säga, tar jag med mig där att här är någon som är van att obducera. Vilket gör att man kan lita på det han ser och han har säkert inte missat någonting viktigt.
Ulf tycker också att CBI, åtminstone till synes, gjort en ingående rättsmedicinsk undersökning.
Och de har ju också vid andra tillfället, det är fem olika läkare som ändå har diskuterat och de har gått igenom noga ett antal olika frågor. Och som min erfarenhet i rättsmedicin så tycker jag att de svarar bra på frågorna. Det framstår som helt rättsmedicinskt adekvat.
Däremot är Ulf inte övertygad av den finska rättsläkarens slutsats att Felix sannolikt råkat ut för en trafikolycka.
Så har jag kollat igenom de rättsmedicinska läroböcker jag har och jag har sökt på nätet och sådär. Och jag hittar ingenting som säger att det här måste vara en trafikolycka, att det måste vara ett hög energi. Man kan också tänka sig vidare att om man slår i med sån våldsam kraft mot huvudet, då har jag även också slagit i med ryggen med våldsam kraft i marken. Så att det finns inga sår på ryggen, det finns inga hudavskrapningar, det finns inga skador på rebenen till exempel.
Ulf menar att Felix borde ha haft flera skador om han hade blivit påkörd framifrån. Detsamma gäller om han hade blivit påkörd bakifrån eller slagen i bakhuvudet.
Det man skulle kunna tänka sig då med sån kraft att han ramlar framåt. Dessutom är det så pass kraftig skallfraktur, han kanske blir medvetslös. Det vill säga att han ramlar handlös framåt. Och då skulle man kunna tänka sig skador i ansiktet, att han ramlat. Men det finns ingenting i ansiktet. Han har inte skadat händerna heller.
Enligt den amerikanska rättsläkaren har Felix sannolikt blivit utsatt för ett angrepp. Alltså att någon skulle ha slagit honom i bakhuvudet. Ulf kan inte utesluta den möjligheten, men tycker det är osannolikt.
Och då kan man ju tänka sig att någon har hållit fast honom och sen har slagit honom. Men man får skapa en rätt speciell berättelse man ska få ihop det. Va? Det finns inte heller något tecken på att någon har hållit fast honom. Om man kan tänka sig delar från någon bil på platsen eller att det finns något vittne eller vad man nu kan tänka sig. Va? Det framkommer ingenting sånt vad jag har sett. Alltså jag kan inte utesluta att någon har slagit honom. Men det finns ingenting som direkt för tankarna till det, så att säga.
Dödsskadan är en skallfraktur, där skallbenet tryckts in av ett litet föremål.
Så att det behöver ju vara ett föremål som är relativt, både hårt och relativt litet. Alltså en sten som sticker upp, men alltså bara något litet då. Det är inte omöjligt att det finns något sånt föremål på en sån stenväg, eller att det finns något sånt där som kan ha slagit i då. En lärobok i alla fall av den åsikten att det här kan uppkomma vid fall.
Vi ville ta reda på vad som hände Felix Dahl under hans tid i Indien. Vi har förstått att Felix trivdes i Goa, att han ville stanna. Men hans tid där var inte lätt. Han blev indragen i en underlig bostadsaffär med en utpekad bedragare. Han hade svårt med pengar, drog på sig skulder, hans beteende förändrades. Dagen innan sin död blev Felix misshandlad och han uttryckte en rädsla för att dö.
Men vad som hände den där natten i Patnem, det får vi kanske aldrig veta. Sökandet efter svar har försvårats av polisens motvilja att utreda hans död ordentligt. De avskrev snabbt möjligheten till brott och ansåg att Felix hjulat ihjäl sig. Rättsläkarnas motstridiga utlåtanden har heller inte gett någon klarhet. Blev Felix påkörd, slagen i huvudet eller föll han baklänges? Ingen vet med säkerhet. Oavsett så var Felix rädd och sårbar under sina sista dagar i livet.
Det som jag är mest ledsen över, det är ju att konstigt nog är jag mest ledsen över att han led sista tiden. Att han var olycklig.
Minna har överklagat CBIs beslut att lägga ner fallet. Då den här podden lanseras väntar hon ännu på besked. Det här är sista gången som hon tänker driva saken i indisk domstol.
Tihan hukkaan heitettyä rahaa. Mutta toisaalta mä oon sen nähnyt niin, että mä oon koko ajan tehty tätä asiaa eteenpäin. Mä oon pitänyt itteni niin kuitenkin henkisesti terveyden kirjoissa. Että muuten olisi mennyt kyllä, tullut niin masentuneeksi, mutta semmoinen raivo ja kiukku, se on aikamoinen niin kuin voimavara.
För Minna har kampen för upprättelse varit ett sätt att hantera sorgen. Men 10 år efter Felix död har både hon och Tommy gett upp hoppet om att någonsin få veta vad som hände deras son.
Ei. En usko, että ne voi näin myöhään niin kuin siellä todeta, että poliisi on tehnyt hutiloidun tutkinnan ja päätynyt virhetulokseen. Mä luulen, että siellä itsepäisesti pysytään tässä lopputuloksessa.
Tommy har inte aktivt deltagit i Minnas egna utredningar utan fokuserar på att bearbeta sin sorg och gå vidare utan att någonsin glömma.
Känslan som jag har är att jag oavsett så får jag aldrig tillbaks Felix. Så det kommer inte att ändra någonting för min situation och för den sorg som jag har och som hans bror har och sådär. Och jag har koncentrerat mig på att vara glad för 22 år som jag fick med honom. Istället för att sörja för de år jag inte har fått. Det är ett oerhört svårt jobb. Och det lyckas inte speciellt bra, men jag försöker i alla fall.
Vi som gjort den här podden heter Emma Levo och Nino Poppius. Manus av Nino Poppius, ljuddesign av Mike Grönros, producent på Yle Elin von Wright. Podden är producerad av Parad Media.